Den 29 januari 2011 var jag i Stockholm med föredrag och kurs. Velkommen, varsågoda.
Ja, men det var lite kommentarer på det här med meditationen. Och det finns ju olika motiver till att meditera. Och jag skulle gärna vilja först referera till den här serien som är på Dansk TV, Danmarks Radio, program 2. Det är två har pratat om. Men den allra första, den handlade om meditation och hälsa. Och där visar de på att det kan vetenskapligt dokumenteras verkningar av meditation. Och de hade vetenskapligt har man gjort noget om de her moderne hjerneskanninger på folk, som mediterede og folk, som ikke mediterede. Og det var helt klart, at der var to centre i hjernen, som havde blivet mye aktive eller anvendt vældig mye, når man mediterer. Og så så de, at hos folk, som mediterede, havde man konstateret, at der var 1000 eller 1500 gener, som havde forandret sig. Jeg ved ikke, det er jo i gamle dage, der kunne gener jo ikke forandre sig. Men i våre dage, der er noget, som hedder epigenetik. Da vi har nogle gener, som vi ikke anvender. Men om vi gør noget specielt, så har man ligesom en nyckel, som kan åbne for nogle gener, som man ikke anvender tidligere. Eller det kan stænges ned for nogle. Men i alle fald har der man i det der programmet påvist, at meditation kunne åstadkomme forandringer på genetisk niveau. Så det var ligesom, at det var ikke nogen... Ja, altså det er også at kende visse lovmæssigheder, som kan mætes rent vetenskabeligt. Så havde de gjort et eksperiment i programmet. Man havde taget mennesker på en arbejdsplads, som var stressede. De fik då lov at meditere 10 minutter om dagen på jobbet. 5 dage i vekken, mandag til fredag. I 8 vekker. Og så man på resultatet efter 8 vekker. Og det var forvånansvækkende. Det havde virkelig haft en stor effekt, at de havde mediteret bare altså drygt 50 minutter om vekken i 8 vekker. Der havde en stor effekt. Og det tykkede jeg var veldig interessant at se det program. Altså det nemlig, når man havde set det program, så var man overtykket om, ja, det har virkelig en virkning at meditere. Og de som var mye stressede, de var jo ligesom lidt hyperaktive. Altså man har for mye, man har ingen ro på sig. Altså man stresser hele tiden. Og det er klart, det tager jo energi og sådan. Så det programmet viser det jo så at sige mye klart, at det var helsosamt at meditere. I alle fald om man var stresset og sådan, at man lugner ned sig. Og om man overhovedet aldrig lugner ned sig og andre lugner, så er det jo bra, at man åtminstone gør det 10 minutter om dagen koncentreret. Og du planter efteråret, der kommer visse situationer, der man spontant slapper af. Derfor man var jo der indtræneret, at man skal komme ned og slappe af. Den kommentar her på andre orden.
Hvilken typ af meditationer var det? Og hvilken tid så jeg det ikke?
Det kommer jeg ikke ihåg, hvilken typ det var. Og der i Danmark har man noget, som hedder Vækstcentret. Og det er en, som hedder Jes Bertelsen, som driver med meditation. Og dem har det leveret et par forsøgskaniner, altså et par af disse personer har blivet scannet og undersøgt af forskere på Aarhus Universitet. Men altså, då er det altså, Martinus sagde ikke, at det ikke er helt sammen at meditere. Martinus varner mod meditation, derfor det findes risket. Og han blev også frågat om transcendental meditation og sånt. Ja, men så Martinus, om du fysisk sinner det bedre og sånt, då skal du bare gøre det. Men det, som Martinus syfter til, var jo også, som jeg sagde i foredraget, om det er noget andligt højt mod, altså om det er så, at jeg vil se ljuset, jeg vil se Gud, jeg vil indvise, altså det findes jo noget, som hedder kundalini-rejsning, kundalini-meditation, altså noget, som decideret går på, at jeg vil se ljuset, jeg vil have kosmisk medveten. Da siger Martinus, det findes risket. Derfor, at man kan risikere at komme i kontakt med så stark energi, som mit nervesystem ikke tåler det. Det kan til bare i 1% af fallen, at det går galt. Og 99% går bra. Men om du, Martinus, siger, ja, men jeg kan rekommendere, at ni mediterer. Og så kommer der jo hundredtals på psykiatrisk afdeling, og jamen, Martinus så, vi skulle meditere. Så jeg mener altså, om det findes en risk, så skal Martinus jo akte sig for at rekommendere. Men Martinus har också skrivit en artikel som heter Meditation. Men det Martinus menar, det är att meditation är utmärkt när det är en intellektuell process. Så att säga att det är ett samtal med Gud eller det är ett samtal med universum. Alltså att det är en intellektuell process, det menar Martinus. Det ska en sån meditation helst vara. Och om man i sin meditation vill hjälpa andra människor, då är det välsignat och skyddat. Om man mediterar på att själv bli frisk, mediterar man ju faktiskt på att mina organer, mina celler, då är det så välsignat. Så man kan säga att det är motivationen bakom meditationen som är bestämmande. Om man vill göra andra gott och sina mikroindivider gott, då är det välsignat. Och Martinus menar alltså också, om man i sin meditation riktar medvetandet mot Gud, då ger det också skydd. Jag är inte expert på det där med mantras och sånt, så därför kan jag roligt uttala mig. Men alltså det finns ju, så är det Martinus säger, alltså han säger rent teknisk. Tekniskt kan man upprepa, som jag försökte förklara förr, och tekniskt, man kan säga, nu vill jag upprepa detta ordet. Eller man kan säga, jag ska förlåta allt och alla, jag ska älska allt och alla. Och man upprepar och upprepar sådana sättningar varje dag. Man kan göra det alltså tekniskt, liksom jag kan säga, jamen, jag ska göra 50 armhävningar eller sånt. Och med disciplin och kraft kan man göra det varje dag. Sådan kan man också göra andliga övningar. Men där är det inte nästa kärlek som ligger bakom, det är inte Guds kontakten. Om det endast är det här, det är ett andligt högmod, jag vill se ljuset. Men ändå, alltså det har en verkan, om man en timme eller 8 timmar om dagen upprepar och upprepar sättningar eller fraser eller satser med kärleksfullt innehåll, så kommer man faktiskt på våglängd med de högre kärleksfulla värdena. Och då kan det slå in. Men då blir det liksom starkström, det slår in på ett svagströmsanläggning, och då kommer man bli alldeles galen. Og jeg tykker jo endå, når jeg har været i Klint mange, mange år, at der faktisk har været gæster på centret, som har taget skader gennem nogen falsk kosmisk glimt. Og det er jo lite af det samme, at man kan jo også sige, at teknisk-kemisk væg kan man få oplevelse gennem at tage psykedeliske emner, stoffer, LSD og narkotika og sånt. Men Martinus sagde, at man skal ikke tro, at man får kosmisk medvetande gennem at tage LSD og sådan droger. Men altså, man får nogle forkvaklede kosmiske oplevelser. Og Martinus så nogle gange et program med Stanislav Grof på TV. Så Martinus spontant, det er indbrudt i heligdommen. Indbrudt i heligdommen. Han har gjort en lignelse med jydernes tempel eller tabernakel. Det er den ytre førgården for hedningerne. Så det er den indre förgården för judarna. Så det är det heliga för prästerna. Så det är det allra heligaste för yppersta prästen. Och det var ju då han hade. Och så säger Martinus, men det är ju faktiskt olika utvecklingsstadier för människoheten. Och vi finns alltså också i denna utveckling. Och han också liksom talade om nästa kärlekens olika stadier på ABC-stadiet. Där Paulus sa, det går det jag vill, det gör jag inte. Men det onda jag inte vill, det gör jag. Med talange. Og Martinus mener jo, om man bør studere den andlige videnskaben, så har man jo ligesom særligt på et A-stadium. Jeg studerer. B-stadiet, det er når man praktiserer og øver. Så A-stadiet, det man studerer, det er jo faktisk altså førgården. Og når man då bør praktisere næste særligt, kommer man jo ind på det helige. Og når man då altså har blivet ypperste præst, så får man jo faktisk kosmiske oplevelser, kosmiske glimter, så kommer man ind i heligdommen. Så Martinus ser jo de her tre stadier med førgården, det helige og det allra heligste. Det er næste særligens A-B-C-stadium. Han ser jo, at man kan få en automatfunktion, en fyldt udviklet talentkerne på C-stadiet, når man kan det. Men då kan man altså med stoffer eller teknisk meditation tager sig ind i det allra heligste. Altså af kunstig væg, gennem teknisk upprepninger eller med kemikalier. Og så mener Martinus ligesom, at det findes jo kanskje en dør, en port til det allra heligste. Og når man tager ind, så er det jo et indbrud. Så tager man jo en jernstang og bryser sønder låset og døren og sånt. Så han mener faktisk, at det kan give problem længere frem i tiden, når man af naturligt sæt skal have kosmisk medvetende. Der er noget, som der har låset og handtaget og sådan gået sønder, derfor det er brytet op. Så det er altså ingen genvæg. Det bliver faktisk en liten omvæg. Så det bliver det modsatte af det, man har da troet. Men Martinus mener jo, det her med kosmiske oplevelser, det allerbedste og det mest velsignede, det er, at det kommer som en overraskning. Det er ikke noget, man skal vilje. Bertil Ekström, som mange af jer kender, han har jo også været i Stockholm, han skøjter ligesom med, at han i sin aftenbøn bad om ikke at få kosmiske glimter. En anden tænker, nu måske der snart komme en kosmisk glimt, nu måske der snart komme. Men han bad om ikke at få nogen kosmisk glimt, for det skulle bare stille til med problem. Og der er det jo da også, at Martinus sagde, man skal ikke tro, at man får en kosmisk glimt, når man er hetsig eller rasende. Men det kommer i øjeblik, da man er glad og nøjd. Man er lykkelig og glad, taksom for tilværelsen og sådan. Og ofte kommer det jo i samband med naturoplevelser. Men også at folk, der er glade og lykkelige og nøjde. Og der kommer det som en overraskning. Då kommer det på ret sæt. Så det er ligesom ingen anledning at gå ind og gøre disse farlige eksperiment. Men ja, meditation er godt. Specielt om det er en intellektuel proces. Specielt om man vil gøre noget næste særligsfuldt. Antingen for andre eller for sit mikrokosmos. Og om man rigter sit medvetende mod Gud. Då er det altså velsignet og skyddet. Og då er det inget problem. Men altså, kontenterne er ikke det, at Martinus siger ikke, at man ikke må meditere, men han varner mod visse former for meditation. For det kan give en myke, grov, alvorlig, andlig invaliditet.
Jag träffade Stan Estland Groff, som du nævnte, 84 på SLM.
Ja, Big Sur, San Francisco, yes, California.
Sir. Yes, sir. Och, men då avrådde han bestämt, han berättade om experiment på 60-talet.
Ja.
Men det var många som ville att genomgå sån här procedur, men det var ju helt omöjligt.
Ja.
Och det är obehagligt också. Så att det...
Men han har ju skrivit intressanta böcker som inte har läst, men alltså de har ju ändå plockat fram lite vetande om den där andliga verkligheten som är bakom den fysiska. Ja, det var inte man.
Ja,
han har skrivit 4-5 böcker om dessa. Men man har försökt i Danmark en gång att behandla psykiatriska patienter eller sånt med LSD. Och så läste jag några för en del år sedan att man har gjort en uppgörelse att det var 43 eller 63 som hade behandlats och alla var att betrakta som invalida idag och alla fick pension som har varit på det där programmet. Så det var i alla fall ingen som har blivit friska. Av det där. Det var ingen som kunde fungera på arbetsmarknaden och sånt. Så.
Det var en med som hade fått LSD då. Han var helt förstörd.
Ja, bra. Det var det med meditationen. Ja.
Men jag bara tänker där meditation, det där just att upprepa ett ord. Liksom.
Ja.
Att det är lite grann med att man släpper sitt jag lite grann. Och att det är någonting man alltid ska akta sig för. Att man aldrig har med sitt medvetande.
Jo.
Ungefär så har jag uppfattat det. Så just
där
så ska jag upprepa ett ord där det inte finns en kärleksfull
tanke. Ja, jag är helt överens. Men det är ju lite intressant att det är en stor dygd i buddhismen eller den österländska att stoppa tankarna. Och det är mycket populärt med Eckhart Tolle. Och, alltså vad är nu? Det är ju bra. Och jag har tänkt på varför är det så här? Men jag tror en sak är ju om man nu astrologiskt sett är fisk och tänker på från tiden, hvor det synd om mig, jeg tycker synd om mig og offer og sånt. Det er jo ikke bra at gå og et isla på från tiden. Det hedder drøvtykker på dansk, så man skulle ikke gisse, at det hedder et isla på svenska. Et isla. Drøvtykke. Nå, men det jeg skulle vilja säga, det er, Martinus mener, det kræver en viss intellektualitet at kunne tænke på fremtiden og gøre sig bekymret om fremtiden og være misnøjet med fortiden. Det kræver en viss intellektuel kapacitet. Man kan gøre sig forestillinger om, hvad som skal komme og hente i fremtiden. Og man kommer i håb og kan bearbejde. Men han taler om, man kan komme i et mental fængelse. Altså man kan sige, han bedrog mig. Han bedrog mig, og man kan ikke glemme det. Man må godt tænke og tænke og tænke, man kan komme i et mental flængelse. Det er klart, det er ikke bra at gå og tugge på det, som har hent i fortiden. Og man skal heller ikke gå og bekymre sig om fremtiden. Både deler er lige dårlige. Då er det jo en klar fordel, at det er bedre at være i nyet. For når man er i nyet, då er man ikke i sit mentale fængelse. Så på så sätt kan jeg forstå, at det i alle fald er en medicin mod bekymmer for fremtiden og misnøje med fortiden. Men det er endå veldig interessant, at altså det der med tankestansning, jeg kan forstå, altså det kan være et middel kanske mot, mot dessa mentala fängelse där man har vissa tvångstankar nästan, man upprepar dessa tankar. Men Martinus menar meningen med livet är livsupplevelse. Och man är evigt levande varelser och i all evighet så ska man uppleva. Vi lever i ett evigt nu och det är inte meningen att man ska ha det här tankestopp. Det är inte meningen att livsupplevelsen ska stoppa. Men jag vet inte, jag har också tänkt mycket med det där med buddhismen och Eckhart Tolle. Det kanske är något försök på att uppleva jaget. För kanske är det ett sätt att jag, det verkar på mig som om Eckhart Tolle har haft något kosmiskt glint. Som syftar lite åt att uppleva X1. Och det är ju klart att uppleva X1. Om man skulle få en kosmisk glimt där man upplever X1. Då måste man uppleva stillheten. Men för Mattias, och det är ju klart att om det kommer spontant, då är det ju fantastiskt om man kan få en upplevelse av X1. Men för Martinus är det inte någon speciell dygd att man kan stoppa tankarna och stänga av. Men det är ju klart om man har 99% negativa tankar, då är det ju bra att göra tankestopp. Om man har mentala fängslar. Men alltså kosmiskt sett är det inte någon disciplin man behöver dyrka. Det är det med att stoppa tankarna. Men då är det ju bättre att byta ut de negativa tankar mot positiva tankar. Så Martinus går inte in för tankestopp. Det är emot livet. Livets mening är livsupplevelse. Så det är också lite paradox. Vi lever i ett evigt nu. Och forntiden, den har vi ju, lever ju inte vi. Vi kommer heller aldrig leva i framtiden. För jag lever alltid i nuet. Nuet.
Mm. Oj, vad tyst det blev nu idag.
Ja. Det är på andra raden.
Det är tankarna som gör man får sjukdomar. Men Martinus fick ju faktiskt cancer. Hur kan det stämma?
Ja. Då får jag referera till Livets bok band 6. Stycke 2120. 2120 till 2122. Men hemligheten bakom, jag kommer ihåg, det är att det är ju faktiskt 21-21 plus minus 1. 21-21 plus minus 1. Där har Martinus skrivit en analys av världsåterlösares sjukdomsrisk. Och där skriver han ju faktiskt om Jesus. Men alltså, vad kan man säga, lite fördekt, skriver han ju också om sig själv. Och där gör man ju Martinus ju gällande. Att det finns världsåterlösare som har kommit från högre värld. Som har så stor kärlek till sina yngre bröder. Att de nästan vill offra vad som helst för att hjälpa sina yngre bröder i utvecklingen. Jesus ville till och med låta sig korsfästa, pina och torturera. Av kärlek till sina yngre bröder. Han ville gärna visa sina yngre bröder. Det är lösningen att förlåta. Det är inte lösningen att ge igen. Och Martinus säger att man skyr inget medel för att hjälpa. Och alltså, Jesus och Martinus, de var dubbelpoliga varelser i sin egen värld. Jesus och Martinus till exempel, de var inte män. Och de kommer också från en högre värld med en kroppskultur där de inte var i en mans kropp. De var i en dubbelpolikrop, så beskriver Martinus det. Så de har alltså faktiskt inkarnerat i en fysisk värld, i en organism som är under deres eget nivå. Tänk om ni skulle være værtsåterløsere på Orponas planet. Så kom ni ned i en krop som en gorilla eller en chimpanse eller sånt. Det skulle jo kjennes lidt konstigt og have en højere bevidsthed, men endå springe i sådan en jyvekrop. Så faktisk er det der fallet. Og du har altså Jesus og Martinus til eksempel eller Buddha, de har fået taget en krop som fanns. Ja, jeg har jo også tænkt, jamen hvorfor kunne de ikke materialisere sig i en krop og sådan og sånt. Men det er jo altså forsynen som planerer værtsåterløsningen. Og da har det altså bestemt sig, at de skulle fødes på vanligt sæt, og de skulle fødes ind i det der material som fanns. Martinus han mener jo på, at juderne havde de bedste hjernerne. Altså, när jag var ung, då var hälften av Nobelprisvinnaren, de var ju judar, alltså Einstein och alla dessa, det var otroligt många. Och det var ju den där vanliga också, ja, i Tyskland och sånt, de hade ju höga ställningar, de var rika, de var liksom ett snäpp före de andra. Så därför menade Martinus också, ja, men om Jesus skulle inkarnera för 2000 år sedan, skulle han ju ha det bäst möjliga som fanns på jorden. Och då var det alltså faktiskt judarna som hade det bästa huvudet. Så därför inkarnerade han också i mitten av judarna för att få så... Men alltså, han säger att de fick ta till takke med ärftlighetsmaterialet från sina ofärdiga fysiska föräldrar. Så det vill alltså säga att Martinus har egentligen inte fått det genetiska materialet som motsvarar hans eget utvecklingssteg. Och idag kommer vi också visa på att cancer det är ärftligt. Och det går mer och mer forskning som visar på att det är ärftligt. Och om någon har en misstanke för cancer, så frågar läkaren alltid, är det någon i din familje som har cancer? Är det någon här och där? Och Martinus mamma dog i cancer. Hon fick magcancer. Hon dog ju 52 eller 53 år gammal eller sådan. Martinus var 10-11 år, så som hans mamma dødte før i tiden. Så Martinus mener, at han havde ærft denne sygdommen fra sin mamma. Og med moderne naturvidenskab, så er det altså mye, som taler før, at Martinus havde fået genetiske dispositioner fra magkræft fra sin mamma. Men det dog, der kanskje det er det lille miraklet, det var, at han dog ikke. At han overlevede, og den gang med Martinus, jeg tror det var 56 han blev opereret, der var det ikke så store chancer for overlevnad. Men Martinus beretter også om på det band, at Martinus var altså, han er jo vældig humoristisk, og han var jo taksam for lægernes hjælp og sånt. Og da havde de også en liten flakke der på rummet, eller der han lå på sygehuset. Og då, efter en sådan mageoperation, så er det jo veldig interessant. Første gang, man kan fjerte eller slå en pryd. Og så beretter jo Martinus, når han har prydt, altså, slået en pryd første gangen, så hisser det om flakkerne. Og Martinus, han skrattede, for han tykte, det var så roligt det her, at nu har han næsten blivet frisk. Og så er det en anekdote, som går på, at den læger, som opererede Martinus, traf Martinus 5 eller 10 år senere i nogen elevator eller en his. Og så sagde han, herregud, lever ni fortfarande? Så det var ligesom en overraskning, at Martinus fortfarande levede. Så det kanskje også var et litet mirakel, men ja.
Så var det kaffe.
Så var det, skal vi også have kaffehistorien. Og... men hvad for en kaffehistorie skal vi... Nej, altså man kan jo også undre sig over... Jeg ved jo, nu har jeg nævnt Bertil Ekstrøm. Han var jo sådan en renlevnadsmenneske og sådan helsekostfremjerne. Og han så jo Martinus åt kakor. Det kunne Bertil ikke... Herregud, Martinus, etter du kakor? Han var jo så forvånet. Men det var altså åbenbart en visse saker, som Martinus sa, det hørte til hans mission. Altså, om nu Martinus havde haft lang skæg, så skulle jeg som foredragsholder også have langt skæg. For det havde jo Martinus. Fordi så har Martinus ligesom dannet skole. Det var mye vigtigt, at man havde lang skæg, til eksempel. Men det, man kan sige om Martinus, det var, han røg. Han røgte ikke. Han drak ikke alkohol, og han spiste ikke kød og sånt. Og han ønskede også at blive balsameret og sånt. Det var visse saker. Det hørte til hans mission. Og der var han jo, så at sige, helt urøbelig. Og når man læser dagbøger fra 20-30-tallet, så forstår man også, at Martinus han drak ørtte. Han drak ikke kaffe, ikke svart te og sånt. Altså. Så han har haft en periode, der han har endelig mine forskning og sånt, i alle fald fra 1920 til 40 eller sådan, set ud, at han har været på ørtte og sånt. Men så... Men sen er det, han også budte på instituttet, sådan, så iblandt så fik han en kop næstkaffe. Jeg sagde, det var jo vældig, som han kunne arbejde og sådan så. Og så bør han faktisk at drikke sin næstkaffe. Og det kan man jo undre sig, hvorfor han gjorde det, fordi han havde jo i alle fald i børjeren et indtryk. Men man kan sige, altså Martinus skulle ikke danne skole på området med korko, kaffe og te. Der skulle han ikke bilde skoler. Men det kan man jo da tænke over, men så var fallet. Og så fik han en gang en vision. Og det var ligesom her i Morg-regionen, og det var mye svart, og det sørte rundt, og det var utrevligt. Og tænkte Martinus, hvad var det for en vision? Og han var ikke helt. Han tænkte, om det kommer igen, så er det nok derfor, det har med kaffe og morgen at gøre, om det kommer igen. Så kom den der visionen igen. Og så blev han ligesom overtykket om, at så at sige, det var alvor, han skulle slutte med kaffet. Men så skulle han have den tredje kaffehistorien, som du kan ikke sende. Da havde Martinus totalt lagt op med kaffe. Og da skulle han til Island og holde foredrag. Og så var han jo på flyet, og så blev han frågat af stewardessen, skal du have kaffe eller te? Så Martinus te. Men så kom hun endda og serverede kaffe. Og så ville Martinus jo ligesom ikke bråke, altså han var jo ikke sådan om igen, og det dykker ikke, og sådan sådan. Åh ja, så får jeg jo. Og så tog han lige en liten klunk af kaffet. Men då blev han alldeles svindeligt og fik kvalm og måtte dårligt og sådan, så sendte han verkligen, at det var altså alvor, det der med kaffet. Og sen så drak han altså ikke kaffe mere. Så man ser, at Martinus drak kaffe, men altså, det har været en relativt kort periode. Jo, det er klart, han har sikkert drukket kaffe som barn. Jeg er jo også selv født på landet på Jylland. Der drikker man altså kaffe even som barn, halvt kaffe og halvt mjølk. Så jeg har også drukket kaffe som litet barn. Men det var den her kaffehistorie. Jeg tykker det var två, men vi skal have den. Det var men det er två kaffehistorier, som hører til. Den ene, siger Martinus, det har med utroskap og jalousi at gøre. Og det var så altså, at Martinus mener, at naturlig, han rekommenderede ikke at åbne ægtenskab, og heller ikke, at man skulle være utrogen. Men han mener, at endda i fremtiden, der skulle man forlåte sin partner. Altså man kan sige, den ideelle fordringen til mig, det er, at jeg skal ikke være utro. Men om min partner er utrogen, då skal jeg forlåte dig. Altså, hvad skal man sige, at jeg skal forlåte de andre, som er utrogne, men jeg skal ikke selv være utrogen. Og så var det en mand, han havde drukket lidt og sypet lidt og gik på stående og sånt, og så kunne han ikke hitte sin nykkel, han kunne ikke komme ind i sit hus. Så kom der en polisbil, han frågade, kan ikke hjælpe mig, jeg kan ikke komme ind, og døren er låst og sånt. Ja, men sagde polisen, kan vi nu være sikre, det er dig, som bor der og sånt. Men de kunne jo det, de åbnede jo døren, men de ville have bevis for, at det rent faktisk var han, som bodde i huset. Så de steg jo på og skulle ligesom nu blander jeg ihop dem der to historierne, men altså, jeg har det faktisk spørget på, vi forventer med ham der, vi skal have den første der Martinus sagde, at man skal forlåte, og då er situationen den, at manden kommer kanskje hjem fra jobbet lidt tidligere, end han skulle have været, og så kommer han hjem og ser, at husvennen ligger i sengen med fruen. Og så siger Martinus, længere ud i fremtiden, så kommer manden og siger, jeg er lige færdig der. Så går jeg ud i køkkenet og koger lidt kaffe, og så kan vi tage en kop kaffe tilsammen efteråt. Så mener Martinus, at det bliver i fremtiden. Og så var det han der, den manden, som ikke kunne hitte hjem, eller komme ind. Og så beder han polisen om hjælp. Og så siger han, vi får lige kolde om det, der er det. Så de gik jo igennem huset og sånt. Og så kom de ned fra første våning, så det til manden, jamen, hvad med manden der, som ligger i sengen med din fru? Nå, han? Ja, han får i alle fald ingen kaffe. Nå, ja, han bydte polisen på kaffe. Og så var med han der, nej, han får ingen kaffe. Så han endte kom på det højere niveau, der man sagde, jo ni færdige, jo ni klarer, så kan vi drikke kaffe tilsammen.
Ja. Äppelkakehistorien är sann. Det var när han, jag tror det gör inget, men jag tror det var på Klint. Så när en familj där, frun, såg att Martinus var på väg, då skyndade hon sig och bakade äppelkaka, för det var hans specialitet.
Ja.
Och Martinus kom in och blev bjuden och åt äppelkaka. Och sen så gick han hem och han hade haft samkväm. Och så nästa gång hon fick se honom komma, så skyndade sig att göra äppelkaka. Och Martinus åt äppelkakan. Hemligheten, eller sanningen, var att han avskydde äppelkakan.
Jo, vad jag har hört, det var rent av att det var hos Kate och Olof Palm. Och det var inte äppelkaka, det var äppelskivor. Det är de här runda pannkakor. På dansk siger vi æbleskiver. Det er lidt ulogisk, for ikke skiver. De er jo runde. Æbleskiver. Runde. Sådan med små kugler. Men det er en pandkaka. Og rundt. Ja, klotformig pandkaka. Jo, men jo, vi kalder dem også æbleskiver, men det er lidt ulogisk, for de er sådan nogle små kanolkugler. Nej, altså, de er mykket porøser. Jo, så man kan ligesom sige, altså, Martinus var mycket medveten om att värdinnen skulle ju inte bli besviken. Tänk nu om värdsåterlösen kommer och säger, nej tack, din kaka ska jag inte ha. Alltså ville Martinus hellre själv lida och därmed också utsätta sitt mikrokosmos än han ville göra värdinnen. Och då är det liksom den där komiken med Martinus säger, åh, det smakar bra. Och så säger fru Palme, ja nu får vi ju göra äbleskivor till Martinus, för han tycker så gott om äbleskivor. Fördi Martinus han roste ju varje gång så, det smakar gott. Jamen, så tänkte hon ju så, ja, så får vi ju göra äbleskivor åt Martinus.
Jo,
så
det, det var det ju sant.
Jo, ja, sådan har jag hört
det. Den där skillnaden var att det inte var runda kul.
Ja, men vad heter det, på danska har vi också rundstycker. Där är det birkes på den övre och det är inte birkes på den nedre delen. Och där är det också en man och en fru. De har sitter ätit morgonmat tillsammans i 40 år. Och den ena tar alltid den där med birkes. För han tror att fruen helst vill ha den, men i verkligheten vill han helst ha den nedre delen. Och han har det omvänt. Och så har de i 40 år ätit den del som de inte tyckte om. Därför de trodde att den andra tyckte om det. Så därför är det också liksom att naturligtvis ska man ju också säga det man menar.
Ja.
Men Martinus han var ändå...
Det var alltså, man, lite falsk tycker jag.
Ja, precis från en viss vinkel. Ja. Så det är så...
Ja, men han hade ju inte svårt att vara bestämd.
Nej, men man kan säga mycket generellt. Martinus kritiserade inte människor. Och han säger också liksom, om man vill vinna människor för sig, ska man inte kritisera dem. Alltså det var mycket mildt, om Martinus kritiserade någon. Om en person sa något som var helt galet, så Martinus bara, ja så menar du det? Alltså det var liksom, alltså några tänkte, det var ju, nåja, inte farligt, men faktiskt så var det ganska allvarligt, om Martinus sagde, ja så menar du det? För det betød egentligen att Martinus var inte alls, men altså, og jeg tror också att det ligger något i det alltså, om man, ja men du kan också säga det är falsk eller sånt, men Martinus han såg det inte som sin uppgift att påvisa fel hos människor. Han kritiserade dem inte. Så kan man ju säga att det är falsk inte att kritisera folk, men han såg bara inget. Og det er jo klart, at alle tykt om Martinus, for også om han er kosmisk medvind, han går og kritiserer de der ulike menneskerne, det er jo også helt forstørrende. Så han sagde jo også iblandt, om man ikke har noget godt at sige om folk, då er det bedre at tige, even om man også skal sige, at det er lidt falsk.
Ja, men han sagde, at han tykte om æbleskiverne, ja. Trots at han ikke tykte om dem.
Ja.
Han
har
ju med en lögn.
Ja. Men,
jag tycker det är kritik mot
henne. Nej.
Jag tycker inte
nej.
Om de
här. Ja, men jag har lite svårt att försvara Martinus där. Men kanske jag ibland så säger man, det var bra, tack för trevligt sällskap, och det smakade bra.
Ja. Ja, då måste Martinus mena att det går bra med så kallade vita lögner.
Ja, den konklusion får man ju då själv dra. Men alltså Martinus han med avsikt av att ljuga, så var det när han arbetade fortfarande på mejeriet Enigheden. Där satt han på kontoret. Och där hade han ju fått kosmisk medvetande. Så chefen åt honom, när telefonen ringde, så sa chefen, om det är han där som ringer, så säg att jag inte är här. Och så Martinus, det kan jag inte göra. Det var som om mitt huvud skulle explodera om man skulle säga en lögn. Så hade Martinus det. Han sa, han kunde inte göra det. Det var alldeles omöjligt. Och Martinus säger också, det kan inte stämma att Jesus har slått på folk med en pisk. Alltså, han sa, nej, så skulle huvudet också explodera på en kosmisk medvetande. Men han menar kanske, nu kom Jesus. De visste att han var en trollkarl. Han kunde göra mirakler och saker och... Og de kanskje har det lidt dårligt medvetende, så Martinus mener på, at de kanskje har flygtet, og de væltet og boden, altså de var redde, når Jesus kom. Det kunne Martinus jo forestille sig, at templet blev renset, når troldkåren kom, og de sendte dårligt samvete og forsvandt. Men han sagde, så i alle fald findes der en kosmisk grens, for om det er løgn eller hvite løgn, altså for i alle fald, sånt var inte en vit lögn för Martinus att säga, han är här inte. Även om han fått order på att säga, om han ringer så säger jag är här inte. Han sa, det kunde han inte göra. Det, liksom, han sent, det var en känsla att hans huvud skulle explodera och han skulle göra sånt. Nå, det var lite rövare anekdoter. Nå, du sa något.
Ja, vad var det här med, en av de sju punkterna är väl att vara sann och ärlig i alla livets förhållanden.
Ja. Ja, så det är lite svårt med den där med äppelskivehistorien. Det får ni själv ta med.
Ja. Det här med att meditation går ner på cellnivå.
Nej, jag sa genetisk nivå.
Genetisk nivå, ja. Just det. Har bön och studier av Martinus texter samma effekt?
Ja, det tror jag inte har undersökts. Men jag tror det är mycket hälsosamt att läsa Martinus analyser, bestämt. Det tror jag absolut. Det skulle nog vilja visa samma resultat.
Ja.
Det var bara min förväntning till sådana experiment.
Vad har du gjort det?
Nej, det är ju ingen vetenskapsmän som är intresserad i att forska i Martinus. Det rör dem inte, det är inte intressant. Men om ni prenumererar på Kosmos, har ni kanske ofta upptäckt, om ni läser Kosmos före ni går i säng, så faller ni i sömn, så somnar ni in innan ni är klara med artikeln. Och jag tror det är därför att man kommer in i en helt annan tankvärld. Man går stressat på jobbet och så plötsligt kommer man in i den kosmiska värld. Allt vibrerar av kärlek, och allt har ett syfte, och allt för mot fullkomligheten. Och man kommer in i en helt annan tankvärld. När man ska somna så ska man ju in på det andliga planet. Och det våglängden för det andliga planet, det är kärlek. Om man då läser en sån artikel för, då är man ju faktiskt på den där kärleksfulla våglängden för man somnar in. Och därför är det lätt att sova och gå in. Så också i sådana fall, om man är stressad och bekymrad och sånt, då skulle det vara bra att läsa lite Martinus. Ibland när man är mycket smutsig, så kan man ta och duscha, så blir man ren. Och det kanske också är sådan en liten mental dusch att läsa en Martinus-artikel för man sover. Eller gå igenom dagen och förlåta alla dem som har varit stygga mot mig inom dagen och förlåta alla. Sånt. Så kan man också få en mental dusch som gör att så kommer man att sova mycket bättre. Så det är ingen tvekan om, alltså jag nämnde det bara som exempel, att det har en mycket positiv effekt. Och Martinus menar ju egentligen också, när han säger för dig, hvor er et meditationsobjekt, så er hans kosmologi jo också et meditationsobjekt. Altså om man sitter og mediterer over analyserne og sånt, det er jo også mycket hälsobefordrande och sånt. Nej, alltså det är ju även på de filosofiska fakulteter på universitetet som man intresserar sig inte alls för Martinus. Man vill inte röra det. Jag har också skrivit den här bok Martinus, Darwin och intelligent design. Jag tror jag har skrivit till 12 olika folk på universitetet. Jag tror det 3 har svarat. Och de tycker bara att man ska hålla sno och överskick för sig. Det där, det är andlig vetenskap och det är naturvetenskap. Det kan vara intressant, men det ska vi inte blanda ihop. Och de vill inte röra det, de vill inte syssla med det. Så det är liksom, tycker jag, ännu ingen i den. Även, alltså man kan kanske förstå att naturvetare inte vill, men många av Martinus idéer borde man ju kunna ta allvarligt på ett filosofisk fakultet och sånt. Men det är liksom, de rör det inte, de vill inte röra det. Så sådana experiment har inte alls utförts. Nu är det kommit till ett tankestopp. Nej, ja.
Jag tänker på att när man dör så går man ju igenom olika stadier. Man har ju det här mellanstadiet först.
Ja.
Som det kan vara som en form av skärsel. Och så säger ju Martinus att det här att sova, det är liksom den lilla döden. Och då tänker jag på det när man somnar, kanske man går igenom en sån här mellanstadie också.
Jo. Det alltså om man precis. Jo, precis. Det som gäller när man dör, det är att gå över den andliga världen. Och om man är mycket materialistisk och mycket jordbunden, så även om man har dött så söker man sig tillbaka till det fysiska planet. Och då blir det lite oro, för det är mycket bättre att gå in på det andliga planet. Och det är ju det som är mellantillståndet, man är på det andliga planet men söker sig tillbaka till det fysiska planet. Och det kan ju också förekomma när man faller i sömn, att man liksom inte kan slippa det fysiska planet. Och ibland har man kanske bekymmer. Hur ska det gå med mitt jobb? Hur ska det gå med min ekonomi? Hur ska det gå med min äktenskap? Då är man ju faktiskt också lite jordbunden. Att nu ska man faktiskt sova och ha en mental semester på det andliga planet. Men tankarna kretsar om det fysiska. Så det är mycket analogt efter döden. När man ska dö och när man ska sova. Så gäller det att slippa det fysiska. Och kasta sig in på de högre andliga planer. Och då kan det också bli så där lite förvirrat, ja.
Jag tänker också rent praktiskt liksom, jag tänker själv hemma liksom, ibland läser jag kosmologin och ibland så stryker jag och tvättar och städar och allt det där, och då kan jag tänka mig på andra sidan att kanske har svårt att släppa det där praktiska också, kanske man håller. håller på med det ett tag också då?
Ja, om det på något sätt har blivit en mani eller stress, så där kommer du ju naturligt läge. Alltså om det går till överdrift på något sätt, så kan det ju komma till störningar. Men om man gör det lagom, inte städer alldeles för mycket, då kan det inte komma och plåga in när man ska sova.
Jo, jag tänker, materialisten säger att utvecklingen är en slump.
Ja.
Det är så absurd för mig,
jo,
att det kan,
jo,
vara en slump.
Jo.
Det måste ju vara intelligens hos
mig. Ja, ja, det.
Varför är de så noga med att det ska vara, ja, en slump?
Ja. Man hör ju tydligt att du har läst en bok som heter Martinus, Darwin och intelligent design, ja, eller hur? Ja. Ja, det glädjer jag mig att höra. Där får man ju en detaljerad förklaring. Ja, alltså naturvetenskapen, de har ju vissa axiom eller utgångspunkter. Och om man verkligen filosofiskt går till botten med det, då är det ju helt absurd det sätt de uppbygger sitt liv på. De sätter materien som det primära. De vill endast erkänna det som kan förnimmas med fysiska sinnen och som kan mätas med fysiska apparater. Och först så var det fysiska stoff. Först var det Big Bang. Och så efter några miljoner eller miljarder, triljarder, så kom livet. Men först var det endast fysisk materie, och så kom livet. Eller så har vi en fysisk kropp, och det är den fysiska hjärnan som producerar medvetandet. Så du menar absolut att det är materien som är det primära, och medvetandet som är det sekundära. Nå, jamen, hur har då livet uppstått? Hur kan något dött bli levande? Det är ju omöjligt att förklara. Martinus säger, man kan inte förklara hur energi kan bli till av inget. Det är lika svårt att förklara hur kan medvetandet bli till av inget. Det kan inte förklaras. Men då har de bara ett svar som säger, men när livet uppstår kvindslump. Och det har två möjligheter. Antingen betyder det, vi vet det inte. Eller så betyder det att de säger, lagen om orsaker och verkan verkar inte längre. Fordi om man har en lag om orsaker och verkan, og livet har opstået der, då skal man kunne forklare årsaken til, at livet opstod. Så sagde de, at den opstod ved en slump. Så det kan det betyde, at årsakslogen ikke gælder længere. Eller, rent over, hvor man er lidt grov, så betyder det faktisk, de ved det ikke. Men præcis, når man da går ind på det der, findes det en mening med udviklingen? Nej, sagde de, det er dybt religiøst. Findes det et syfte med udviklingen? Nej, det er religiøst. Findes det nogen design eller intelligens bagom? Nej, det er dybt religiøst. Hvor er meningen med livet? Det findes ingen mening med livet. Det er jo absolut den videnskabelige konklusionen. Livet er meningsløst. Men at det, iblandt så er naturvidere kanskje ikke så medvetende om, at det er faktisk den teoretiske grundval, som de arbejder på. Om man har någon annan mening, då är man religiös. Livet har ingen mening, för det blir styrt av mutationer och de starkaste eller bäst ägnade att de överlever. En orsak till att Darwins teori har haft så stor framgång är att de tror att de har en teori som är baserad på ren materialism. Men en viktig sak, det är det här med överlevnadet. Överlevnad. Det är att de vill överleva. Varför vill de det? Varför vill ett gen? De säger att generna hos den starkaste hörnen vill överleva. Jamen det är ju bara ett medvetslöst stycke DNA-molekyl. Hur kan ett sådant molekyl plötsligt ha fått en vilja? Jag vill överleva. Hur känner de att jag är i ett kromosom hos en stark hörne? Jag vill överleva. Men det tycker de, det är vetenskap. Att DNA-sekvens, den kan plötsligt få en vilja att vilja överleva. Men Martinus säger ju urbegäret. Det är en organisk del av livet. Livet existerar och livet funkar. Och då kan Martinus förklara hur livet är konstruerat och hur det funkar. Men egentligen är det mest basala. Livet existerar. Det finns ingen förklaring. Det har existerat i all evighet. Det kommer att existera i all evighet. Livet är bara ett något som är. Det finns ett evigt begär efter att uppleva livet. Vi har ett evigt ydbegär. Vi har ett evigt begär efter att uppleva livet. Och det är ju egentligen det som är inbakat i överlevnaden. Alltså att djuren vill överleva. Och så tror de att de har en ren materialistisk teori. För de har fått inkopplad överlevnaden i sin teori. Men ubegärd och begärd efter att leva, det är i allra högsta grad ett andligt begär. Så de vet inte själv att de faktiskt har fuskat. Och dragit in ett element från den andra vetenskapen. Och därför har Darwins teori hållits, menar jag, så bra så länge. För de har liksom kamuflerat ett andligt bidrag i sin materialistiska teori. Men jag tycker det är intressant. De som var vetenskapsmän på 1700-talet och 1800-talet, de var intuitiva. De vetenskapsmännen var mer balanserade med känsla och intelligens. Och de var mera, ja, rent av kosmiska eller intuitiva. Det finns en dansk som heter H.C. Ørsted. Och han upptäckte elektromagnetismen. Han skrev i 1805 en bok som hette Anden i naturen. Och han skriver faktiskt på ett sätt, det finns ett förnuft i naturen. Det finns ett förnuft. Och han tyckte som naturligt att han kunde se det var ett förnuft. Han kunde se det var en ande i naturen. Och Gerner Larsson har skrivit en gammal artikel i Kosmos med referens till. Och där ser man då alltså hur denne vetenskapsman, som var mycket intuitiv, han var övertygad om att det var ett design i naturen, det var förnuft i naturen, och alltså att naturen var belivad av en ande. Men idag, då har de blivit så intelligensspecialiserade. Och om man vill göra ett doktorsgrad idag, så gäller det att skriva så mycket som möjligt om så lite som möjligt. Det är också därför det nästan är omöjligt att skriva en doktorsgrad om Martinus. För han inbefattar allt. Men om man är biokemiker kan hitta ett molekyl och titta på en dubbelbindning. Och så kan man skriva 100 sidor om den där dubbelbindningen. Då blir man doktor. För då har man skrivit så mycket som möjligt om så lite som möjligt. Därför blir dagens naturvetare också oerhört specialiserade. De kan komma långt med ren intelligens. Men när de då släpper efter med känslan och intuitionen, då blir det ju alltså att de tror på döden. Martinus säger ju att de är djupt religiösa. De tror att materien är det primära. De tror att livet har uppstått av den döda materien. De tror att vi bara endast lever en gång. Så Martinus, han menar alltså att detta, att de tror på materien, är det samma som att de tror på döden. De tror det är slut. Men han menar det är alltså en religiös uppfattning. Och han menar att han har ett sorts bevis att man har ångest för att dö. Det visar ju att vi har något inbyggt i oss som inte vill dö. Och det är därför vi har det där eviga ubegäret. Så Martinus har skrivit ett par artiklar där han faktiskt argumenterar för att dödsångesten är ett bevis på att vi är eviga varelser. För annars så skulle vi inte reagera mot det där att dö. För så skulle vi, okej, så vi lever en gång och så dör vi. Det är inget problem med det. Varför är det så stort problem? Det är fordi på djupet vet vi att vi är eviga. Och så blir man konfronterad med att man ändå kan mista livet. Och då blir man alltså så rädd. Men alltså naturvetande, de tänker kanske inte ut i den yttersta konsekvensen på vad är de logiska konsekvenser av materialismen. Men alltså, om man skulle göra det mycket kort, kan man säga att om man tror på materien, man tror på döden och man tror på ett liv, då är konklusionen, livet är ett absurd teater. Livet är ologiskt, orättvist och utan kärlek. Men om man har en evighetsteori kan man visa motsatsen. Livet är logiskt, det är ett evigt liv där allt kommer jämvikt och där är reinkarnation och karma och utveckling. Livet är logiskt, livet är rättvist och livet är uttryck för kärlek. Men de kan inte själv, jo, när jag gick i gymnasiet så läste vi ju Jean-Paul Sartre, UNESCO och det var ett teaterstycke, vi väntade på Godot och det kom mycket absurd teater. Och de hade rätt. Om vi endast har ett liv, så är livet ett absurd teater. Det var egentligen några som satte sig ner och tänkte till. Och så om man tar det som utgångspunkt, vi har bara ett liv, då är det alltså ett absurd teater. Men det glömmer man ju ofta. Därför vi har ju den här eviga ubegärda inbakade i oss. Så det är inte alltid de drar den logiska konsekvensen av deras utgångspunkt. Men alltså om man verkligen sätter sig ner och gör det, då är det alltså livet ett absurd teater. Ja.
Vi pratade förut om de här
sprökesloppen är tillbaka och supermikrokosmos.
Ja.
Och det är där man kan påverka sjukdomen. Där.
Ja.
Går det att utveckla det på något sätt? Jag hänger inte riktigt med där.
Nej.
Då får man kontakt med supermikrokosmos.
Ja, det är en bra fråga. Martinus har i dessa kursföredrag talat om att man skulle öva sig i en vandringsmetod. Och han menar liksom att vi kan försöka föreställa oss att jordklotet är ett levande varelse. Solsystemet är en levande varelse. Galaxen eller Vintergatan är en levande. Det är faktiskt en vandring ut i makrokosmos. Det finns också filmer som heter Cosmic Zoom. Jag har sett det på planetariet i Köpenhamn och hur man kör längre och längre ut i makrokosmos och så zoomar man ner. Och så går man ner i organ och celler, atomer och alltså en sådan kosmisk zoom. Så det har Martinus, alltså egentligen har han jo rekommenderat at vi øver os i en sådan kosmisk zoom. At vi skal øve os i en vandringsmetod. At vi skulle kunne vandre ned i mikrokosmos. Og en sådan vandringsmetod, det sker med intuition. Martinus så, jeg har aldrig mødt grænset. Mit kosmiske medvetet har aldrig stødt på en græns. Jamen, hvor langt kan Martinus gå ned i mikrokosmos? Ja, hvor længe som helst. Om han sitter en time eller et par dage, eller i princippet kan han fortsætte og fortsætte og fortsætte med at gå ned i mikrokosmos. Det findes ingen græns. Og når man får kosmiske glimter, kan man opleve ulike klassiker. En klassiker er, at hele universum vibrerer af kærlighed. En klassiker er, at man kan opleve, jeg er evig, jeg er udødelig. Det findes, man kan faktisk også opleve reinkarnationsprincippet. Men nogle klassikere inom kosmiske glimter, det er, at man oplever liv i mikrokosmos. Og det findes jo en svensk dom, som hedder Ruud Dahlén, som har skrevet en bog for 30 år siden, som hedder Visionær i de sygende og hundrede. Hun gik på skider og så der et grantræ, og så et bar, granbar. Og så gik hun ned ind i den verden og oplevede, hvor mikrokosmos vibrerede af liv. Der kan man dog sige, at da hun får access, hun får tilgang til livet i mikrokosmos gennem et kosmisk glimt. Men en anden klassiker med folk, som har fået kosmiske glimter, det er jo, at de oplever jordklotet som en levende varelse. Altså man får en vision af jordklotet. Martinus siger, vanligtvis kan man ikke overskåde eller overblikke sit makrovæsen. Jeg kan se en kilometer eller to, eller på et højt tårn, så kanskje jeg kan se 20 eller 20 eller 30 kilometer. Men det er 40.000 kilometer i omkreds på jordklotet, så jeg kan ikke overskåde mit makrovæsen. Men det går at overskåde makrovæsenet, tak være intuition. Og der prøver vi lidt om dem der astronauterne. Nej, Edgar Mitchell og han der Buzz Aldrin. Og det var noget, som frågede Martinus, jamen, var det en kosmisk oplevelse at stå på månen der? Og så Martinus, ja, i princip er det faktisk et kunstgjort kosmisk glimt. For det, de fik lov at overskåde eller overblikke sit makrovæsen. De kunne stå der og se, dernede, den lille bollen der, det er mit makrovæsen. Da er det i princip en kosmisk oplevelse. Og det findes jo mange, som beretter om andlige oplevelser, da de har overskådet i en vision, har de set jordklotet. Eller lidt ligesom vi kan se den her i Jentling, så er det her jo også et sort kunstigt kosmisk glimt, at vi kan overskåde jeres makrovæsen. Men det er jo bare en model af makrovæsenet, men altså i vision, så altså for at komme lige tilbage til din fråga, så er det altså klart, at den metode, den vandringsmetode, som Martinus prater om, det er jo altså en intuitiv proces. Og da mener han altså, på noget sæt, kan man altså forestille sig sin egen mikrovers, som bestående af partikler og tomrum. Og jeg fik ikke med i foredrag, men han taler mye om, at når partikler i universum kolliderer, så sker der katastrofe. Om vi skulle blive ramt af en komet eller meteor. Jeg tror, man har regnet ud, om vi blev ramt af en meteor, som havde en diameter på en kilometer, eller 2 kilometer, det var nok til at forstørre hele jordklotet. Om det skulle komme et sådan projektil, altså en kilometer er jo ikke mye om jordklotet er 40.000, men det skulle række til at forstørre livet på klotet. Och Martinus hade också ett diapositiv, ett ljusbild, där två galaxer kolliderar. Så sa han, det där, det är makrokosmisk sjukdom. Om vår klot kolliderade med en komet eller meteor, så livet blev förstört. Så det är en makrokosmisk sjukdom. Så för Martinus så är det alltså, när partiklar inte blir hållt på plats i sin bana och kommer in på fel ställe, då händer det en kollision. Och det är en katastrof. Och så är det så där nere i mikrokosmos. Vad han vill mena, vi ska försöka föreställa oss, om jag får förhålla mig lugn, jag må kontrollera min känsloenergi, jag må kontrollera min tyngdenergi. Om jag inte kan kontrollera min tyngdenergi, så går den in i fel område. Och där säger han faktiskt, alltså, han kunde med sitt kosmiska medvetande se att supermikrokosmiska tyngdpartiklar kolliderade med supermikrokosmiska sensorpartiklar. Och där uppstår en världsbrand. Han kunde liksom se att det var nästan liksom alltså katastrof i makrokosmos. Det är de samma som sker i mikrokosmos. Och där kan man väl säga att det Martinus rekommenderar, också när du nu får studera symbolerna, så måste det vara något i riktningen av att man kan föreställa sig sin mikrovärld som partiklar och tomrum. Det är en sol och det är planetsystemet. Och det är en lugn och en ro och en frid. Och allt är på plats. Allt går i sina banor och allt, alltså frid och fröjd, och det är liksom, det hela blir regulerat och hållet på plats. Men om jag plötsligt blir arg, så kommer det ju på något sätt en sorts explosion. Och så kommer partiklarna, de blir slungat in i fel område. Då kommer det kollisioner och sjukdomar. Så ja, du frågar som där lite konkret, men alltså, det måste väl gå lite på att man kan föreställa sig, mina partiklar blir hållit på plats. Och de är i sina banor och platser, så man kanske också liksom kan föreställa sig, om jordklotet kommer för tätt på solen, så brinner vi upp. Och kommer den för långt bort, så blir vi djupfrysna. Men jorden, den cyklar regelbundet och harmonisk och fridfyllt om solen, som den ska. Och sådan ett bild kan man kanske ta med sig, när man går ner i mikrokosmos. Mina partiklar, de seglar i väg i frid och ro, och det hela är på plats. Och alla dessa partiklar bliver hållet på sin plats. Men alltså, det påminner jo lite om de her visualiseringsøvninger. Når man har et stille der betændelse, så kan man... Det finns jo nogen, som har haft... I ved det der med, at man går ned og førstiller sig blodårderne, der findes hvite blodkropper, og nu tager mine hvite blodkropper de der bakterier eller kræftceller og forstørrer dem. Og det så de faktisk også på det her tv-program, at det kan man også eftervise ved eksperiment, om folk forsøger at gøre sådanne visualiseringer, der de er syge og sådan, at det har en åbenbarlig effekt, at man gør disse visualiseringsøvninger.
Det finns en bok som heter How You Mind Can Heal Your Body.
Ja.
Med David Hamilton.
Ja. Den kan du rekommendera.
Ja. Just med tanke på det här med supermikrokosmos.
Ja.
Man pratar väldigt mycket att man kan påverka till gener och sånt här.
Ja, det var det de påstod.
Är det någon slags bön eller någonting som där? Jag vet inte.
Ja, alltså tanken har mycket större realitet än man tror. Jag tänker jag blir frisk och då blir jag frisk. Jamen, det er jo tankens magt. Altså, det var... Jeg har også rejst og holdt et foredrag om tankens magt. Og min søster, hun forstår ikke helt, hvad det er, jeg holder foredrag om. Men hun læste jo en gang, at jeg skulle holde foredrag om tankens magt. Og så var hun ind sammen hjemme, og så havde hun problem med et lysrør og sådan. Hun var lidt nervøs, og hun vidste ikke. Så tænkte jeg skulle ville ønske, at der skulle komme en elektriker. En elektriker. Og så min sand, så kommer der en elektriker ind i gården og foregår om væg. Jeg skal til den her adressen. Ved du, hvor de bor? Så sagde hun, jeg har et problem med mit rør. Så sagde hun efter, nu forstår jeg, hvad det er, du holder før dig om. Det der med tankens magt. Nu forstår jeg. Men altså, det der med den der bog, du refererer til, det er de der visualiseringsøvninger, det Martinus sagde. Altså, man bliver forvånet over, at tankerne har så stor faktisk realitet. Altså, om jeg klarer af og forestiller mig, at der bliver det frisk. Min sand, så bliver det frisk. Altså, det er jo virkelig en stor overraskning, så tankerne har altså, skal man sige, meget stor kraft, end man tror. Så det er jo det, man ligesom skal eksperimentere lidt med. Og når man selv får det bekræftet, så bliver man jo mere og mere overtygget om, at det virker på så sæt.
Forlåt, hvad hedder forfatteren?
Ja, det får vi. David Hamilton. Men när vi pratar om det här, då måste man också nämna Louise Hay. Och på dansk heter den Helbred ditt liv. Vad heter den där bok på svenska med sjukdomskatalogen?
Du kan hela ditt liv.
Du kan hela ditt liv. Och principiellt kan man säga utifrån Martinus kosmologi, då är det rätt. Hon har gjort tre kolumner. Först är det sjukdomssymptomet. Då är det en kolumn med de tankar som har åstadkommit sjukdomen. Och så är den tredje kolumnen, det är det man ska tänka för att bli frisk. Och ofta är rådet, allt i min världen är gott. Allt i mitt medvetande är gott. Här är fred och lugn och ro, och här är inga problem. Alltså, ofta är det jo tankar åt det där hållet. Og det andre, det er jo, man er besviken og arg, og kan ikke forlåte, og bekymret, og lunget over. Om alle detaljerne er rigtige, kan jeg jo ikke sige udifrån Martinus kosmologi, men principielt så er det rigtigt. Det er en bestemt tanke, som er åstadkommet den her sygdom. Og da er det jo klart, så er der en modsat tanke, som skal til for at... Men hendes er jo også iblandt, Martinus skriver mere principielt med de her energierne. Men jeg kommer ihåg, hun så om grå star, så bliver linsen i øget bliver mat, det bliver gråt. Så sagde hun, det årsaken er, at man ikke ser på fremtiden med glæde. Altså man er bekymret for fremtiden. Man, egentlig har man ikke lyst med fremtiden. Man er bekymret. Så kan man også sige, men da ønsker man jo faktisk ikke heller at se fremtiden. Og så er det liksom noget, som gør, at så nedsætter synsformågen. Eller for at återvende det her med martyriumstanker. Man et islap på forntiden. Man tugger på det. Nu giver det problemer med forstoppelse og hemorrider og sånt. Så der kan man næsten også sige, rent andligt kan man ikke slippe skiten. Og du kan man altså heller hente fysisk eller sånt. Men jeg bemærkte, at det var sådan flere næsten frapperende... Altså om man er spændt psykisk, så bliver det kanskje også en fysisk spænding. Så var det også sådan en lille lokal logik, tykte jeg over til i Louise Hayes. Eller var det også noget med det var, jeg tror det var her med diabetes eller med pankreas, som har noget med sukker at gøre. Og hun skriver, om man ikke selv har formåga at forsøge sit liv. Altså iblandt er man for streng mod sig selv. Men man får ikke den der sødme, livets sødme, man får ikke den der njutningen. Då kan man risikere at få problem med sukkersjukan. Så jeg blev lidt forvånet over, at der var så mange så næsten direkte koblinger, hvor Martinus går jo mere på det moraliske niveau, og de seks grundene siger, så det er mye mere principielt. Men Martinus sagde jo då i de her fördrag, ibland så forklarer han syge symboler på et fördrag, så hænder han jo ikke med at forklare alle detaljerne. Ja, sagde han, det her, jeg kan jo ikke gå i enkelheter og detaljer, men så her er principperne, det er principperne. Og så sagde han, ja, det skal også være noget til de andre at udforske. Martinus sagde jo, han har gjort et færdigt værtsspil. Han har jo gjort den her treenig-analysen. Vi har en bit, som er evig, og en, som er tinglig, og det findes en kontakt imellem, og der er spiralkredslop og polforvandling og sådan. Det er ligesom, man kan jo bare opfinde hjulet en gang, eller opfinde dybe talrikken en gang, så har det gjort. Så Martinus har gjort noget med sin værtsspil. Det er ligesom, det kan ingen komme efter at gøre, det er for noget, der redan gjort. Men det findes en mængde af detaljer, som kan fyldes i dette værtsspil. Tænk alt det her med sygdommers årsag. Der findes så mange detaljer. Og der sagde Martinus, du er der foredrag. Ja, tyvärr, då kan jeg jo ikke komme ind på alle disse detaljer og enkelheter. Jeg kan bare forklare principperne. Men det gør inget. For når lægerne og dem får kosmiske oplevelser i fremtiden, då kan de forklare de her sygdommerne. Jeg tænkte også på det, når man er inde på Darwin. Hur har jeg gået fra en platt mask eller en rund mask og blivet en fisk og blivet en patte og krybjul? Og hur har det gået til sig? Og hur har de blivet ødler? Og hur har de blivet åbord? Det findes jo mængder af detaljer. Det kommer fremtidens biologer også og gør de mest utrolige bøkker over, hvilke linjer og sånt, så det, om man er interesseret i psykologi eller historie, eller det bliver jo så ufantelig mye saker at forske i. Så det kan Martinus jo da trøste os med, at han har gjort den evige værtsbilden. Han säger att han har gjort en modersvetenskap. De stora ramarna, de är orubbliga. X1, X2, X3, det eviga livet och sånt. Men alla detaljerna kan fyllas i. Så det här med sjukdomarna, alla detaljerna, det överlämnar han till dem som kommer efter. Han menar bara principet. Det är också många människor som intresserar i kosmologi. De blir helt desperata om de är sjuka och inte kan komma på vad orsaken är. Och så tror de att det är helt förspilt. De fattar inte vad orsaken är till den här sjukdomen. Men det gör inget. För sjukdomen har sin verkan i alla fall. Om ett djur lider, så lär djuret. Djuren har ingen aning om varför det lider. De fattar inget. Men varje gång man har lidat, så växer känslokroppen. Varje gång man har känt smärta och problem, så växer känslokroppen. Så det spelar ingen roll, om man fattar det eller ej. Sjukdomen har sin verkan. Men det är ju klart, om man kommer på orsaken till sjukdomen, så börjar man ju få en möjlighet för att bekämpa sjukdomen, att komma ur sjukdomen. Då kan man lite mer medveten. Men det är ju härligt enkelt med Martinus, när han kan säga all sjukdom är förorsakad av brist på kärlek. Så alltså, man, kanske man inte behöver detaljerna. Det har ju något med på ett eller annat nivå. Att nästa kärlek, det helbreder allt möjligt. Men man kan också säga, för att bli detsamma, måste man uppleva detsamma. För att bli en Kristus, vi ska alla bli de samma Kristusvarelse. Jamen då ska vi också uppleva detsamma. Inte i detaljen, men till mängden av lidande. Mängden av sjukdomar, det är samma för alla. Det är ingen som är bättre än andra. Vi ska igenom det samma pensum, vi ska igenom den samma mängd. Och så är det några som är lite sjuka över en lång rad liv. Och så är det några som får många liv med fin hälsa. Och några ganska få inkarnationer med mycket stark sjukdom. Så det kan ju också vara lite temperamentsfrågor. Men det är ingen som är favoriter framför andra. Det kommer i olika portioner. Och alltså, man kan nästan säga att alltså, vissa liv är ju alltså kanske reserverat till en svår sjukdom. Där man ska lära sig en bestämd läxa. Och så är det överstått. Jämför ofta med plåstret. Man kan ta ett plåster av på 5 minuter. Då gör det lite ont i 5 minuter. Eller man kan ta och så gör det mycket ont i kort tid. Och jag föreställer mig alltså, det kan varieras lite med hur koncentrerat eller forcerat det blir med sjukdom. Men vi ska ju naturligtvis igenom den samma mängd för att bli det samma. Står ni ut med mer?
Ja.
Okej. Okay.
Jag undrade, de här filmerna som den...
Cosmic Zoom.
Ja, som visar Cosmic Zoom. Du har inte spelat in dem och kunde visa dem för Clint om de vore lämpade för det.
Nej, men jag kan invitera dig i planetariet i Köpenhamn.
Ja, ja.
Nej, ja, vi har väl visat några. Jo, vi har väl visat...
Jag har inte bara på, utan publik på TV i Danmark också då.
Ja, vi har visat den i Clint Cosmic Zoom. Det har vi faktiskt gjort.
Ja, Cosmonova har haft
något. Ja, vi har i alla fall en gammal kosmisk, vad heter det, videoband. Men det är ju knappast, om du går och spelar mer. Men du får gå på nätet och googla lite på Cosmic Zoom och kosmiska resor.
Det var så orsak att titta ner. Det tyckte jag är spännande.
Jo, det är lite intressant att Martinus betonar mycket det där med, att vi ska lära den där kosmiska vandringsmetod. Det är lite intressant att han upprepar det flera gånger i den där stora kursen. Att det är viktigt att vi lär oss den här vandringsmetod. Så på något sätt är han ju lite inne på den här moderna visualiseringen. Att vi liksom ska försöka att föreställa oss hur det är i mikrokosmos. Och då skulle det då vara enklare att rätta till.
Mm. Var skriver man detta? Vad kan man läsa om?
Ja, det kan man läsa i 5:e symbolbok.
Som kommer nästa sommar.
I år står det i Rådets brev. Så lite tålamod. Jag vet att Martinus säger att tålamod är en av mänsklighetens största problem. Jag var en gång anställd i ett firma där jag hade en fin utbildning, men det var inget jobb till mig än så länge. Men när kunderna fick att veta, at det var en sådan duktig person, at der skulle det nok blive arbejde. Det var inden om miljøsektoren. Og jeg gik jo til min chef og frågede, er der noget arbejde til mig? Er der noget arbejde til mig? Og hvor jeg dog skulle skrive ned, hvilke saker jeg anvendte mine timer på. Og det var jo problem, var jeg dog? Var jeg gjort i dag? Men jeg var endda anstillet for dem, tror jeg, om det kommer udgifter til dig i fremtiden. Og så gik jeg hjem til min flikvind og klokkede. Åh, altså, han sagde, det kommer arbejde, det kommer aldrig. Og jeg var mye utålmodig. Så tog jeg hende og min flikvind med til Martinus fødselsdag. Og så han ender menneskeligheden, den største problem er det, at der må ikke tåle mod. Så fik jeg en sådan elbuge i siden der. For hun vidste jo, når Martinus så det, så jeg var jo ingeniør, så jeg gik ind for atomkraft. Så lysnede hun jo også på mig der, Martinus holdt før, der var imod atomkraft. Så byttede jeg jo også mening straks, at det var ikke så ren en energi, for nu så Martinus jo, at det var farligt. Så derfor ved jeg, at Martinus i et førdrag har taget op det der, men menneskerne har ikke tålamod. Og det er jo også klart, altså. Man vil have en ændring, det skal gerne ændres indom den her vekkant, eller den her måned, eller indom et år. Men visse forlop med sygdomme og svaghed og sådan, det kan jo tage et helt liv at rette til, eller flere liv. Og det er ligesom folk i dag, du må ikke tit med det. Jeg skal have en løsning her og nu. Jeg skal have en behandling, eller fem behandlinger, eller om en vek, eller en måned. Altså, men 3.000 år om at blive fuldkommelig, jamen det er jo absurd. Altså. Det kan jeg ikke vente på. Så iblandt er det jo sådan en karmiske forlop, som går over flere liv og sådan. Så ofte er vi mykke utålige og venter tålamod. Så det er jo ingen, der har tålamod et lidt år med den her symbolbog. Det er jo ingen, der regner mod flere liv. Olof, har du noget at sige til dit forsvar? Har du noget at sige om makrokosmos og mikrokosmos? Hvor har du gjort dig nogle tanker i samband med Martinus sagde, at vi skal lære os at vandre ned i mikrokosmos, og vi skal vandre ud i makrokosmos? Du er lidt trygge dog, Olof. Ja, men det er også derfor, jeg vil høre honom.
Han er ständigt rymden. Och när jag skrev på MFF att det är viktigt med mikrokosmos, då avvisade han det.
Olof, vad har du att säga till ditt försvar?
Ja, men det var väl det jag skrev.
Det var inget viktigt med mikrokosmos.
Jag menar så här, du läste kanske lite fel. Att om man till exempel är intresserad av makrokosmos, eller vad är man nu intresserad av? Så ger du inspiration och livskraft och det är näring för ens mikrokosmos. Det var så jag fick ihop.
Okej.
Okay. Jag ville bara provocera det lite.
Så är det med allt man är intresserad av och får inspiration av. Det är ju det som är den viktigaste näringen i Italien och mikrokosmos.
Ja, det var en bra vinkling.
Det var mitt bästa förslag.
Ja. Den köper vi.
Ja, man är ju redan med kosten också. Den är inte...
Nej, man kan inte äta sig i paradis. Det hjälper inget. Nej, man kan inte äta sig in i paradis. Man får lära tänka sig rätt, lära att tänka på rätt sätt.
Man kan laga paradisisk god mat och sluta av.
Nej, det ska man sluta med, den där med goda mat. Nej, men alltså, Martinus säger vi ska bort med det med att stå i köket och blanda och baka. Köket ska avskaffas, all kokkunst ska bort. Vi ska bara äta fruktkött. Och för vi kommer till fruktkött, då ska vi bara koka grönsakerna, äta lite nötter och frö. Och så ska vi äta. Allt det där med god mat, det är passé.
Men jag menar god mat, det är
i meningen
näringsgod alltså.
Nå, okej, okay. Ja, då klarar du.
Där, alltså mikrovärden på kropp jo. Behöver alltså sådan näring.
Ja, just nu så jobbar jag faktiskt lite på en Martinus-artikel som ska komma här till sommar som heter smagsinvaliditet. Smaksinvaliditet. Smaken kan bli invaliderad. Og han behandler det faktisk også i den fuldkommelige føderen. Så er det noget, man tykker om, det er sødt. Jamen, så sætter man lige til lidt ekstra vanilje, lidt ekstra søte smag. Så overdriver man den her søte smaken. Og så er det noget andet, så sætter man andre krydder til for at overdøve. Og Martinus siger faktisk, at man forderver sit smagssind, altså det bliver invalideret. Og netop når man står i køkkenet og gør god mat, så er man faktisk i gang med at skabe et smagsinvalitet. Så skal vi lige have lidt peber, lidt oregano, og så skal vi lige have lidt etike, syre og etika, og så skal man have det og det. Så Martinus mener altså faktisk, at det bliver jo faktisk en sorts yderspårning med alle disse ingredienser, så vi kommer bort fra den naturlige føderen, og vi bliver invalideret på det der sæt, at vi kan ikke udvælge den sunde og rette kosten, for vi har gået til overdrift, og til sidst så skal det jo være så stark krydder, at det brænder hele tiden. Men det er nok. Ja, det er klart. De skal også høre lidt om krydderne der.
Nej, men jag menar den där näringssunda, den bemärkelsen goda födan, den kan vi inte undvara. Vi får B12-brist och vi får allt möjligt inverkan på sköldkörtelfunktionen som sätter igång en lång rad.
Om det är också därför jag tycker att vi ska ha lite genmanipulation. Och då ska vi ha manipulerat in ett gen för B12 i frukt. Så har vi løst det problemet der. Det er jo min mening. Hvad mener du? Tykker du ikke, at det var bra med lidt genmanipulation? Så sætter vi ind i et gen, som kan bilde B12 i frugt. Så slipper vi at købe B12 i helsekostaffærer. Så kan even veganer få mindre B12, om vi gør lidt genmanipulation på frugterne.
Og så skal man ette alger også.
Nej, det skal man ikke. Nej. Det var dog det værste.
Det binder tung, drar ut tungvind.
Ja, men det har Martinus aldrig sagt. Vi skal ikke ette alger. Nej, vi skal ikke ette noget fra havet. Tung smaker ille. Tung lukter. Det skal vi ikke ette. Nej. Ja, men det er jo derfor, det er plågsamt, at det er nyttigt. Så udvikler man sig derfor, man får så mye lidende. Og det er jo en snap udvikling.
Men nu må du være seriøs,
Ole. Ja, så. Jamen, men jeg har undersøgt, eller Martinus, han skriver faktisk aldrig noget om næring fra havet. Altså ikke med alger og sådan. Det skriver han ikke om, at vi skal have alger eller tung eller...
Det nej, men han gick inte ner på sådana detaljer.
Nej.
Han lämnade ju detaljerna till experten.
Ja. Men jag vet inte. Det finns något som heter planteförädling. Man förädlar växter, eller vad det heter på svenska. Då kan man bestöva och korsbestöva och sånt. Alltså, då går man faktiskt naturens väg. Men man manipulerer jo, ligesom den der roman om den svarte tulipanen. Altså, hvis du går den i Holland og korsbestøver, altså det kalder man for altså planteforædling. Altså man kan, så at sige, af naturligt sæt ændre på væksterne. Og det findes jo en mulighed, at disse nærende frugt, som skal komme ud i fremtiden, at de kan odles på det der sættet. Men altså, det er jo også den her kætterske tanken, at man kan gøre det med genmanipulation. Og jeg er jo biokemist, og tykker om sådan, klipper lige til DNA-molekyler og sætter ind og sådan. Og så bruger jeg at kunne provocere lige til, når jeg siger sådan. Og bliver anklaget for, at jeg ikke er seriøs. Men jeg tror ikke, det er umuligt, faktisk, at man i fremtiden kommer og genmanipulerer frugt. Så de får højere proteinhalt, så de får B12 og alt. Så kan man se, at det er kunstgjort. Jo, men et gen for B12, det er jo totalt naturligt. Men det kan se lidt unaturligt, at vi flytter på det. Men det er jo ikke syntetisk. Det er jo noget, som man tager fra en levende værelse. Men det er jo klart, man kan gøre det mest utrolige sorg. Der findes visse alger, som kan lyse fosforgrønt. Så de lever i vattnet. Dem kan man sætte ind på jorden, som springer på landjorden, så de også lyser lidt fosforgrønt. Det virker jo også at være lidt uøresporende, lidt konstigt, så jeg kan jo forstå. Og også om dem, som manipulerer, gør det for at få større profit eller større rente eller sådan. Naturligvis kan det misbrukes, det der med genmanipulation. Men jeg vil ikke udslutte, at det faktisk også kan være medværkende til at gøre disse frygter, som Martinus taler om 2-3.000 år. At til sidst så altså, kommer vi at leve af naturens egen råkost. Altså, søket bliver noget, som forsvinder fra fremtidens arkitektur. Højst et grov søk med et bord, der man skærer ud disse store frygter.
Det kommer længere frem, at nu er det meningen.
att vi njuter av maten och sånt där?
Nej, men vi ska också njuta av maten så som naturen har skapat den. Mm. Men på grund av att vi har förstört vårt smaksinne, att vi har invaliderat vår smaksinne, så smakar det inte bra när det kommer från naturen i sin naturliga form. Kokt morot smakar inte bra. Eller nej, men alltså, jag menar, det är någon som tycker att det smakar ju inget det här. Så därför ska man liksom igen, då ska man sluta med kryddar och vänja sig vid naturlig kost. Och då börjar det smaka bra igen, när man har återställt den där smaksinvaliditet. Olav?
Jo, det där med B12. Jag har en liten annan tanke där. Jag hörde av Gunnar Johansson som är forskar i, han är professor i hälsovetenskap. Martinus intresserad också. Han tog upp det här med att när vi hade det uppe på det här mejlforumet, MSF, för några år sedan, i till exempel Indien, så där man har generationer då varit vegetarianer och veganer, finns inte den problematiken på samma sätt här. Så jag undrar om det är alltså frågan om en tillvänjningsprocess som kan utvecklas till övergången när man går från en animalisk till näring.
Det är också en möjlighet.
Han skriver dessutom i den ideella födan att det han varnar för är att göra den övergången för snabbt när det gäller till en fruktföda. Pekar speciellt på tarmsystemet där, för att det är anpassat till en grövre bearbetning. Och därför kan det gränsa till organismens undergång och sånt där, skriver man, att göra den övergången för snabbt.
Ja, det är han som har skrivit den där vetenskapliga boken om veganism.
Ja, han har varit med flera
forskare. Okej, ja. Fordi det der med B12, det kan endast gøres af bakterier. Og vi har bakterier i tarmen, som kan gøre B12. Men vi optager maten med i tyndtarmen. Når maten er kommet ned i choktarmen, så kan vi endast optage vatten, siger man. Og på det der senestadiet, da har bakterierne bildet B12, men da er det for sent. Der er der endnu nogen, som mener på, at vi kan endnu optage op det, even om det er først hos bakterierne i choktarmen, at de der B12 bliver bildet og sådan. Så det, men det kan da endnu også være, at der er nogen sorts naturlig løsning i samband med tarmfloren, at det kan ændre sig, og tarmfloren bliver lige så anderledes.
Egen association, just at Martinus tar upp det der, at just tarmsystemet er mest känsligt i den her övergången, og B12 har jo just...
Ja. Men det var också han som hade den där historien med folk i Pakistan. De hade inte B12-brist som var veganer. Så flyttade de till London, så fick de brist på B12, även om de åt detsamma. Men hemma i Pakistan, då gödslade man med naturgödsel. Och där fick de bakterier. Och där var ju B12. Så det var hans förklaring på, att då fick man ändå B12, därför man gödslade med gödning, med naturgödsel. Men jo, det er et alvorligt problem, og det bliver interessant at se her fremtiden. Der har været et dansk firma, som har fremstillet et sort naturpræparat med et forstadium til B12, eller de har da gjort noget genmanipulation, men de fik ikke godkendt, eller det var en utrolig stor procedur i Danmark at få godkendt det der produktet, og så gik de bankrot. Men altså, der har været nogen, som har været tæt derpå i Danmark, at gøre et sorts naturprodukt. Men endå altså, at de havde sat ind et gen. Enten var det til B12, eller et førstadium til B12, eller hvad hedder det, sådan intrinsic factor, altså sådan en... eller det var et emne, som skulle hjælpe os at tage op B12. Der findes jo to problemer. Et er, at man ikke alls får B12. Det er et problem. Et andet problem er, at man får B12, men man kan ikke tage op B12. Der findes altså nogle kofaktorer, andre faktorer. Så iblandt så kan det være, at vi får B12, men vi har ikke kofaktorerne, som kan hjælpe til med at tage op B12. Så det kan være et dobbelt problem. At det både kan være brist på B12, og det kan være brist på de der kofaktorerne. Men det hører lidt mere til biokemien. Ja, men jeg tror, jeg vil sige tak for i dag. Tak for interesset. Jeg var glad for besøget her i Stockholm.
Om någon har lust så går vi ner och äter här nere.